Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej fina du och välkommen till 2024 års första poddavsnitt. Det känns lite extra fint att jag i det här avsnittet får presentera dig för Li Seger. Li, hon är författare, hon är konstnär och terapeutisk och energitransformerande healer. Och det var verkligen som att träffa en nära vän, fast jag aldrig har haft kontakt med Li förut och jag har inte känt till henne jättelänge heller. Li har bland annat tillverkat egna healingkort. Hon har skrivit boken Ditt magiska jag eller Revan i horisonten och nu senast också boken Arvet från Atlantis. Jag hade som mål att läsa ut den boken inför vårt samtal. Det hann jag tyvärr inte, men det jag har läst älskar jag. Det är ett väldigt fint språk, det är lättläst och man rycks med i boken. Ja, vi kommer prata lite mer om boken i samtalet också. Men Li, vilken människa du är och tack för att du finns på den här planeten samtidigt som mig och vilken ära att jag fick möta dig i det här samtalet. Jag hoppas att du som lyssnar kan få massor med inspiration och tips av det här samtalet och att du genom det också kan lära dig mer om healing. Så tack Li för att jag fick träffa dig och tack till dig som lyssnar. Nu drar vi igång avsnittet. Men då säger jag varmt välkommen Li Seger till Feng Shui-podden.
Tack så väldigt mycket. Jag är superglad att vara här. Tack.
Ja, men jag är superglad att du vill vara här. Det är ju helt fantastiskt att få den här tiden med dig. Mm. Och att vi sen också får dela det vi kommer prata om med de som vill lyssna.
Ja, väldigt, väldigt fint. Jag känner mig djupt ärad att få lov att vara med.
Ja, vad kul att höra. Jag tänker för de som lyssnar då som inte vet vem Li är. Vill du berätta lite, vem är Li Seger?
Ja, svarar man på en sån fråga?
Precis, den lilla enkla.
Ja, precis. Ja, jag är ju jag är författare och jag är konstnär och jag är terapeutisk och energitransformerande healer och har jobbat med andlig utveckling och helande i princip hela mitt liv och med klienter och så de senaste nästan 20 åren och har tusentals sessioner bakom mig. Mm. Men som jag idag framförallt skriver om och förmedlar i olika utbildningar. Mm. Och så att det är väl vad jag kan säga som ringer in mig professionellt.
Ja. Är det här någonting, jag tänker med healingen och allt, har du haft med dig det sedan du var barn? Eller var det någonting som du började utforska som ung vuxen? Eller när upptäckte du att du hade de här...
Ja, vad ska jag säga? Så egentligen, ja, det har alltid varit en del av den jag är. Inte healing per se, men om att det fanns någonting mer. Mm. Så att säga. Det har alltid funnits med, jag har alltid varit en sökare liksom. Och sen själva att börja med healing, det är, alltså just healing, helandet och så, det gjorde jag nog inte förrän 2005 när min mamma blev sjuk i cancer. Mm. Och då ville jag att hon skulle gå till en healer, men då tyckte hon att ja, men kan inte du göra det? Och jag bara, jo. Kan jag väl kanske.
Så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Och på något sätt så öppnade sig liksom en flod av energi som stått och väntat på. Men vad man säger, min spirituella väg hade börjat långt, långt, långt tidigare än det. Mm. Men just helandet kom in där. Och sen så har jag då, utvecklade jag det år efter år efter. Jag har drev en healingskola under kring 2012, 13, 14 där tillsammans med en kollega. Och jag har också då senare haft massor med olika utbildningar och även då till terapeutisk och energitransformerande healer som blev det namn som jag satte på mitt sätt att arbeta.
Ja.
Yes. För det var nämligen så att folk frågade, vad är det du gör? Vad liksom, och då var jag ju tvungen att benämna det på något sätt. Och då blir det terapeutisk healing för att det är mycket insikter. Jag tycker det är viktigt att man förstår sina processer och äger sina processer. Och det energitransformerande som ju handlar om att skapa nya berättelser inom en och lösa upp blockeringar så att flödet blir annorlunda inombords.
Nej, och där tänker jag att, för du är också beteendevetare i grunden, va?
Alltså inte renodlat beteendevetare, men jag har på universitetsnivå då läst arbetsvetenskap och psykologi med mycket fokus på organisationsutveckling. Och jag har också drivit en reklambyrå. Jag är 60 år och jag har ett långt liv bakom mig. Men allt. Och jobbat mycket med kommunikation och förändring kan man väl säga. Och det är ju samma sak som jag gör idag.
Ja,
Fast
men jag tänker allt hänger
det.
ihop.
Allting hänger ihop och jag tycker det är en sån fantastisk känsla varje gång man stöter på någonting i livet så där man känner att man behöver en kompetens som man faktiskt skaffade sig för kanske i mitt fall då 30 år sedan. Man säger, aha, det var därför jag skulle lära mig eller göra det och det då. Liksom att allting kommer ifatt en när man behöver det. Det är fint tycker jag.
Precis, nej men så är det ju verkligen. Det är spännande och jag har hört någonstans att hjärnan, man glömmer aldrig. Någonting
Nej.
som du har lärt dig eller fått till dig, det försvinner aldrig, även fast man kanske glömmer det, men det finns lagrat i dig och det kan ju som sagt plockas fram vid behov.
Vid behov, ja. Precis. Det är rätt fiffigt. Vi är ganska fiffiga varelser. Det är
Absolut.
ganska magiskt.
Oh ja. Och jag tänker, nu är du gäst i Feng Shui-podden. Vad har du för relation till Feng Shui? Har du någon relation till Feng
Ja,
Shui?
ganska mycket faktiskt, det måste jag säga. För att först kunde man väl tänka sig, jaha, vad ska jag göra i din podd? Det var ju trevligt att bli tillfrågad, men för mig är det inte steget så långt faktiskt. Så jag känner mig nog rätt bekväm med att vara här i dig, hos dig och i din värld. Men redan på 90-talet så läste jag mycket om feng shui och jag har alltid gjort sådär. Men du vet, om det är någonting som lockar och intresserar mig så köper jag lite böcker och så läser jag och så stoppar jag in det i mitt eget system. Så jag har ju inte på något sätt några utbildningar eller arbetat med feng shui. Så det har jag inte alls. Men eftersom jag ju jobbar med balans på så väldigt många olika sätt så har det blivit en naturlig del av mig. Och när då på 90-talet då gick man ju också över, eller jag gick över mitt hem och ja men du vet rensade ut och började förstå varför vissa utrymmen inte fungerade och så vidare liksom. Så idag så tror jag att jag har liksom de grundläggande, det finns ju givetvis jättemycket mer att kunna än vad jag kan, så det är inte det jag säger.
Och
Men de
mycket mer än vad
grundläggande.
jag kan också.
Men som tur är så finns det ju alltid mer. Men jag tror att den här grundläggande känslan för att skapa harmoni, det har jag ganska intuitivt. Men det väcktes med feng shui på 90-talet, det gjorde det. Så ja, jag har
Ja, och jag tänker det
relation.
kom ju som en våg på 90-talet här i där vi bor, på våra breddgrader, så var ju feng shui väldigt stort och så försvann det lite, så kom det igen början på 2000-talet och så försvann det och nu är vi liksom, det känns som att det är lite på väg tillbaka. Men det är ju det jag tycker är så fantastiskt med feng shui, för att för mig är det som en röd tråd. Allt hänger ihop och det är det jag, det har fått upp mina ögon öppnas för, att det är saker vi gör redan, undermedvetet.
Ja,
Det är
precis.
inte magi eller något konstigt, utan det är ren logik egentligen.
Ja, precis. Nu vill jag inflika att, liksom att magi, det är inget negativt ord och så för mig, utan magi är ju att det vi skapar faktiskt blir alldeles fantastiskt och någonting extraordinärt. Men jag håller helt med om att känslan kommer ju inifrån oss. Vi kan det här. Men det är så bortglömt. I och med att de flesta av oss är i obalans så är det ju så bortglömt att hitta balansen utanför oss också. Så jag förstår mycket väl att du upplever det som en röd tråd. Att du kan se tråden i de flesta delarna av livet. Eftersom livet är magiskt.
Ja, men det är det.
Det är mitt
Och det är därför.
favoritord, det var därför jag...
Ja, absolut. Ja, men, och det är därför jag tycker det är så fantastiskt också att jag får bjuda in gäster som dig. Som jag vill liksom vidga vyerna för de som blir nyfikna på feng shui. Jag vill ju väcka nyfikenhet och jag vill visa på att allt hänger ihop. Man måste inte vara utbildad feng shui-konsult för att utöva, utan det handlar om energier och alla berörs av det, vare sig vi vill eller inte och vare sig vi är medvetna om det eller inte, så finns det ju här hela tiden.
håller helt med dig, verkligen. Ja, som sagt, jag bugar mig för all kunskap som du och dina kollegor har. Men det är fint att ha någon sorts grund i sig själv och en förståelse som gör att man liksom intuitivt kan förstå att ja, men jaha, det är därför inte detta funkar. Eller, oh, vad fint det här blev. Ja, just det, ja. Alltså, så.
Ja.
Men som sagt, jag förstår ju att det finns så otroligt mycket mer.
Otroligt mycket, och som sagt, ja, det är röda tråden. För mig har feng shui blivit samlingsnamnet för så mycket mer än bara feng shui. För mig är det ju, ja men, magi,
Ja,
energier
men precis.
och
Ja, exakt.
ja.
Jättefint.
Men du nämnde i början också att du är författare bland annat. Vill
Det
du
är
berätta lite grann om dina fantastiska böcker? Jag håller ju på och läser en, den senaste nu.
jag. Ja, precis. Arvet från Atlantis. Ja.
Jag älskar
Ja.
den.
Det gör mig så glad. Verkligen alltså. Jag älskar den också nämligen. Det är min femte bok och jag definierar mig ju framför allt idag som författare eller berättare om du så vill. Min första bok skrev jag på universitetsnivå och så den liksom inte med i det här sammanhanget. Sen skrev jag en bok 2011 som heter Revan i horisonten som också är en roman men lite, liksom lite dubbelt för att den har väldigt mycket fakta kring andlig utveckling i sig som jag försökte bygga in i romanen där. Och sen så gjorde jag ju min kortlek som är till min stora glädje oerhört älskad och använd. Och sen så skrev jag Ditt magiska jag, apropå att det är ett sånt fint ord, magi. Och nu då så har jag gjort den första i trilogin som heter Arvet från Atlantis. Som sagt, som kommer ytterligare två böcker i den serien. Och det är det roligaste jag har gjort och det mest utmanande faktiskt.
Jag sitter samtidigt som du pratar, sitter jag och tänker, för jag har också en dröm om att skriva böcker och har påbörjat, jag vet inte hur många, men det är svårt alltså att slutföra och svårt att ta sig igenom när man stöter på de här motstånd. För jag gissar att det kommer periodvis under processen.
Absolut. Alltså, jag vet, alltså jag visste, sedan jag var barn, så visste jag att jag skulle skriva den här typen av böcker som Arvet av Atlantis. Det har jag alltid vetat. Och jag vet också när jag gick i terapi för, ja, det är nästan 30 eller 25 år sedan. Och då pratade vi just om det här med skrivandet liksom och sånt. Och då frågade terapeuten mig, så frågade hon liksom, men varför vill du skriva liksom? Och då sa jag väldigt intuitivt att för att sprida hopp. Och det var verkligen liksom det som kom för mig då. Och så frågar hon ju lite då, ja men varför gör du inte det då? Och jag bara, ja men då, mitt svar var verkligen så att nej men jag har inte hittat min röst.
Nej.
Jag har inte hittat mitt röst. Och sen har det tagit mig alla de här åren med väldigt mycket skrivande till att hitta den rösten som jag ville ha för att skriva den här typen av böcker. Så jag har verkligen full förståelse för liksom alltså att man kan ha massor med idéer och kanske påbörja saker men att man inte kommer till skott för man kanske inte är redo.
Nej.
Så det är ju en aspekt. Men den andra aspekten är ju alltså att skrivande kräver ju disciplin. Det
Precis.
kräver att man utmanar tvivlarna och tar sig över de här pucklarna.
Ja.
Så det är två olika aspekter så att säga.
Ja. Ja, men och som sagt, nu, jag hade ju som mål att ha läst klart boken till att jag skulle prata med dig idag, men på grund av livet så har inte det riktigt hänt. Men det jag har hunnit läsa är ju verkligen, som du säger, du vill sprida hopp. Alltså jag tycker bara på den lilla bit jag har kommit, så det är ju verkligen en bok som vidgar perspektiven, som utmanar alltså uppfattningen om tid och rum och sanningen. Vad är sanningen liksom? Och bara på det lilla som jag har läst, så jag har verkligen sögs in direkt och tycker den är helt fantastisk. Så jag ser fram emot att få läsa resten också.
Alltså det gör mig så glad det du säger, för det är precis det som är min önskan med den här boken. Alltså precis det här du säger att utmana tid och rum. Så jag tänker mig hela tiden liksom att det jag gör är som du vet som ett här kaleidoskop som man vrider på så ändras bilden liksom.
Ja.
Och så att det jag har gjort i den här boken är att jag Jag vrider på nästan allting. Den bygger ju på en grundhistoria, alltså verkliga personer, kung Echnaton och drottning Nefertiti. Och deras, den, vad heter det, andliga revolution som de gjorde för 3300 år sedan. Det är liksom det som är belagt tidsmässigt. Sen har ju min historia då tagit tag och tagit helt andra vägar kanske än vad en egyptolog skulle utläsa ur historien. Men det är precis det som jag velat göra, liksom att tänja på det vi tror oss veta. För att som jag ser det, så att bilden av verkligheten och våra möjligheter är så snäv, och vi behöver bräcka den. Liksom öppna upp för att börja se, jaha, kan vi göra så här? Kan jag vara den här personen? Finns detta? Alltså, du vet, öppna för det. Så att jag blev väldigt glad att du kände så direkt när du började läsa.
Ja, men och det är så roligt också med den här boken för att Lina Karlsson, Besjälat, som vi pratade om lite här innan vi började spela in. Hon var ju en av dem som fick upp mina ögon för dig och jag har som jag sa också fått in flera önskemål om att ha med dig som gäst. Och så när vi började prata om den här boken, Arvet från Atlantis och Nefertiti som är med. Så nu när vi pratade om henne också så fick jag gåshud över hela kroppen. För det komiska är, min mormor, min älskade mormor, har haft ett halsband med Nefertiti på sig under hela min uppväxt. Och hon har liksom varit så närvarande i mitt liv under min uppväxt. Och det här är lite som, jag måste läsa boken för att det finns något mer. Och jag vet inte så mycket om Nefertiti, men
Nej.
ja.
Åh, så fint. Alltså, det är ju lite så, det är ju en magisk bok på det viset, alltså att den väcker ju de egna minnena. Så det du säkert, och som du säkert redan har börjat känna, är att nej, men jag var med. Det här har jag varit med om, liksom. Och att man kommer in i sina egna minnen på något sätt, liksom. Och att du då har liksom en direkt koppling med Nefertiti och din mormor, det stärker ju bara den känslan i dig, tänker jag, alltså av din egen vikt. För de här, nu ska vi inte avslöja för mycket av boken, men den handlar ju om Hanna som lever i Sverige i vår tid, som är väl i din ålder, kanske lite yngre, som då dras tillbaka i ett äventyr till 3300 år sedan. Egypten, eller Kemet som det hette då. Och på hennes resa så var hon ju, där kommer hon tillbaka i ett tidigare liv som är hennes, och där hon är då initierad prästinna. Och de här prästinnorna tillsammans med en massa andra prästinnor så får de ett stort uppdrag till att höja energin och frekvensen i det här magiska landet som vi upplever Egypten, forntida Egypten, som faktiskt som håller på att tippa över i den patriarkala eran som vi idag känner så väl. Så jag tänker liksom alltså att det du minns, det som kommer åt dig och som din mormor varit med och säkert hjälper dig nu också att minnas, är din förmåga att vara delaktig i det här stora skiftet som vi ju gör idag igen, så att säga.
Absolut, och jag känner det är så mycket som händer i världen energimässigt. Och när man pratar feng shui, jag sitter och skriver månadsbrev just nu, precis innan vi börjar spela in här och ska spela in poddavsnitt där jag pratar lite grann om prognosen för kommande år. Och vi går ju in i en helt ny tidsperiod som kommer att gälla de kommande 20 åren. Det är helt nya element som styr. Alltså det är så mycket som jag tror kommer att hända. Vi kommer att se otroligt stora förändringar i världen, i våra sätt att leva och vara. Och det är spännande och lite skrämmande.
Absolut, alltså, och jag håller helt med dig, och det är det som är så fint apropå det du sa med liksom den röda tråden, att det går, alltså, du kan ju utläsa de här stora förändringarna inom så många olika områden. Astrologisk, inom feng shui, inom liksom, det vi kallar liksom den spirituella utvecklingen. Så det finns ju jättemånga olika sätt att ta sig an och förstå och kunna spegla sig i den enormt stora förändringen. Som vi tack och lov är mitt uppe i, därför att världen klarar ju inte mer av det gamla.
Nej, precis. Så nej, och det är som sagt, det är Återigen därför jag älskar också att få möta människor med olika bakgrund,
Mm.
olika, inom olika branscher, olika perspektiv. Kommer att ha Linas syster Frida med som gäst för att prata
Precis,
astrologi. Och det har ju egentligen ingenting med
jättebra.
feng shui att göra. Men bara för att visa på att vi pratar ju mycket om samma saker med olika språk.
Därför att vi är ju i samma resa.
Ja.
Allihopa gör vi ju samma resa. Och vi har bara olika uttryck, det är olika sätt att förhålla sig till, och komma åt sitt eget helande. För att det som är min drivkraft och som jag ser som allra viktigast, det är just den egna inre resan, att våga gå djupare in i sig själv, lära känna sig själv, sina skuggsidor, hela det man varit med om och sakta men säkert bli trygg på ett nytt sätt och kunna väcka en ny form av integritet som kommer från hjärtat där man gör andra val. Ja. Så att jag vet inte du, men förr sa man alltid att, liksom alltså att allting är politiskt, men idag säger jag att allting är andligt.
Ja.
Och det går igenom i, som du säger, astrologin eller i feng shuin eller i olika former av helande och andlig utveckling och sånt. Överallt har vi samma tråd. Vi behöver vända oss inåt för att kunna stanna upp tiden och lämna den verklighet som inte längre fungerar.
Oavsett vad man tror på,
Ja.
så vi lever ju samtidigt. Vad
Ja,
vi
men det är
vet i
det
alla
jag
fall.
menar. Precis. Och det är bara liksom att plocka det som inspirerar en och får en att växa och får en att tänka till eller som gör en trygg nog att spegla sig i det som händer runt omkring för att förstå mer om sig själv.
Ja.
Så, till hjälp, helt enkelt.
Precis. Ja, men, och jag tänker på lite undertonen i det vi pratar om handlar ju mycket om personlig utveckling och uttryck, att uttrycka sina åsikter, sina erfarenheter, upplevelser. Alltså det finns ju massor med ord och begrepp för vad det är man vill uttrycka. Men på tal om uttryck så du målar ju också en del.
Ja, det gör jag.
Ja,
Så när jag presenterar mig så säger jag ju författare, konstnär, terapeutisk healer. Det är liksom i den ordningen för mig.
ja.
Ja, jag målar också. Och jag gick ju som ung då, så gick jag förberedande konstskola när jag var då typ 19-20 liksom och sånt. Och sen så, men då var jag liksom inte riktigt redo för det fria måleriet, utan då gick jag in i formgivning och design istället. Men det har ju varit alltså form och färg har varit en röd tråd för mig alltid. Och så tog jag upp måleriet 2015, måste det ha varit. Ja. Och det var ju i början på när jag sen började, gjorde jag den här healingkortleken som jag har mina illustrationer.
Ja.
Ja.
Och där tänker jag, det är lite samma som att skriva böckerna. Det var kanske då du hade hittat din röst, ditt uttryck.
Ja.
För det är ganska utmanande och svårt att måla fritt. Vi är så invanda med hur man ska måla, hur man ska uttrycka sig, hur man ska göra saker. Och att hitta sitt eget sätt att visa det på är inte alltid lätt.
Nej, det är det verkligen inte. Nu har jag ju, alltså om det är tur eller om det är otur, om jag har liksom, om det har varit till hjälp eller om jag är lite galen, det vet jag inte. Men kreativiteten och behovet av att följa mitt hjärta har alltid varit en enormt stor drivkraft, på gott och ont faktiskt, genom hela livet. Så att, men just när det gäller att ge uttryck för mina behov av att, mina kreativa behov, så har det ju gagnat mig på det viset att känner jag att jag ska göra det så gör jag det. Och det jag har lärt mig, det som med måleriet, där är jag oerhört fri för att där är ingen prestation. Till min stora glädje så säljer jag ju. Det är jätteroligt. Men jag är inte fast i någon form att, och jag är inte helt hundra på att så här målar jag och så, utan det är olika. Ja, jag leker mig fram helt enkelt och med färg och form. I början var det mer symboler, men nu är det fullständigt abstrakt. Så att, ja, man får prova sig fram och inte bry sig så mycket om att någonting ska bli färdigt eller bli bra eller någonting, utan följa glädjen i det och fortsätta även om man undrar, det här kommer aldrig bli bra. Så jag har ju stått framför målningar som bara är bara en massa kladd kan man tycka. Men sen liksom, ja, så har jag väntat lite grann och så. Och sen så har jag gått in och så, jaha ja. Och så gör man lite grejer och så helt plötsligt, ja men där är den ju. Och det är ju en färdig målning för mig. Men det är inte
Precis.
säkert att du hade tyckt den var en färdig målning. Och det är inte säkert att det är den bästa målningen. Men jag kan säga att den blev färdig. Det är en väldigt skön känsla. Och man behöver ta sig dit och jobba med sin lekfullhet. Helt enkelt.
Absolut, och där
Ja.
tänker jag som med all form av skapande, det är ju en subjektiv upplevelse när något är färdigt eller när något är vackert, eller för vi tilltalas ju av olika saker och också beroende på vart vi befinner oss i livet kan också påverka vad vi dras till. Men jag tänker, när du skapar, är det, behöver du, alltså nu är det flera frågor som snurrar i mitt huvud samtidigt, ska försöka att kanalisera dem. Men är du liksom disciplinerad och att nu ska jag måla, eller är det nu fick jag en idé, det här måste komma ut, eller hur är skapandeprocessen, hur funkar den för dig?
Ja, alltså nu får jag nu svara på olika nivåer också här. För att om man ser till mitt skrivande, som är ju liksom det största skapandet som jag har, där är jag oerhört disciplinerad. Alltså jag har tränat mig på att skriva. Jag har gjort mina 10 000 timmar så att säga. Liksom, så att när jag ska skriva så skriver jag och då jobbar jag med det. Liksom. Oavsett hur jag mår eller hur det känns så jobbar jag med det jag har. Om det är på min bok eller på en kurs eller på en artikel eller liksom, du vet, så gör jag det. Måleriet, alltså när jag målar, det är oerhört luststyrt. Så att det gör jag bara när jag är på en viss plats inom mig där jag känner att nej, men nu har jag tid med detta. Och då kan jag göra en 3-4 målningar efter vartandra för att jag är inne i det sjoket. Men jag kan göra det bara liksom några timmar här eller där. Det behöver liksom inte ta upp hela mitt liv så att säga. Men
Nej.
jag målar inte hela tiden. Jag skulle gärna framöver i mitt liv komma till en plats där jag skulle kunna lägga liksom mycket mer tid på att undersöka vem jag blir och vad som händer när det får ta ännu större plats. Så måleriet det är än så länge sekundärt fast oerhört viktigt, men det får bara ta plats när jag känner att nu har jag utrymme för det. Helt enkelt.
Målar du på beställning eller målar du bara
Nej,
liksom?
nej,
Nej.
nej. Det är det jag menar. Alltså, allt annat jag har gjort är ju en del i mitt företag. Allt skrivande, alla kurser och allting sånt. Men måleriet, det är bara lust. Och sen till min stora glädje så visar jag upp det på Facebook och så är det liksom vänliga människor som följer mig som säger att den måste jag ha. Och så har jag
Ja,
sålt
men det
det.
är
Haft några
fantastiskt.
utställningar och så också. Men det får lov att leva sitt eget liv och jag känner väl att det egentligen bara är i sin linda faktiskt. Även om jag tror att jag är någonting på spåret av det uttryck som är mitt. Men ja, nej, på spåret.
Vad spännande. Ja, det finns ju, alltså det finns så mycket man skulle kunna prata om, både med skrivande, för eftersom jag själv älskar skrivandet, och för mig är ju skrivandet också terapeutiskt. Och jag, ja, för det, man utvecklas ju så otroligt mycket och man får insikter, och jag har ju skrivit hela mitt liv, både dagböcker och skrivit berättelser. Ja, men för mig är det så viktigt med skrivande, så bara det skulle jag kunna ha ett helt avsnitt om, att bara prata bokskriveri.
Ja. Vill du, visst, det kan vi gärna göra. Det är favoritämne, verkligen.
Men jag är också nyfiken på det här med terapeutisk healing. Jag, som sagt, för min egen del så var jag ju väldigt intresserad av mycket inom spiritualitet när jag var väldigt liten och ung. Och sen någonstans vid gymnasiet så la jag locket på och liksom man ska passa in och man ska vara som alla andra, göra karriär. Och sen så blev det ett vulkanutbrott någonstans som gjorde att det gick inte att hålla på så längre. Så nu har jag liksom börjat vända mig tillbaks till det spirituella och ja, men det här med feng shui och hela. Men vad innebär att vara terapeutisk healing eller att jobba med terapeutisk healing? Vad gör du? Vad
Ja,
gör man?
alltså det jag tycker är så fint med terapeutisk healing är just att det inkluderar så väldigt många olika aspekter. För som jag sa tidigare, så det terapeutiska är just behovet av att förstå. Jag tycker det är så otroligt viktigt att vi förstår våra processer, att vi förstår vad det är, hur våra kroppar påverkas utav den här medvetandehöjningen, hur våra chakran fungerar. Varje chakra är ju liksom ett universum i sig. Det är jättemycket att förstå och lära genom att kunna separera olika känslor från vartannat och förstå hur man ska kunna möta. Alltså det finns enormt mycket kunskap och insikter kring helande som jag ser det, majoriteten av människorna har blivit berövade. Vi pratar inte om det längre, vi lär oss inte oss på det viset.
Nej.
Alltså det är ju jättemånga som kan saker idag, det är inte det jag menar.
Nej, men jag
Generellt
förstår vad du
liksom.
menar.
Ja. Så att det är liksom ett återuppväckande kring hur går utveckling till? Hur vågar jag titta på mig själv? Vad är det som pågår inom mig? Hur kommunicerar jag med kroppen och via mina känslor? Så mycket insikter på det viset. Så att som terapeutisk healer så är du också en vägledare, men som alltid lär ut så att klienten själv äger sin egen process. Så att man inte, för idag kan det inte vara så, man kan gå på behandlingar och man kan gå till healers och till terapeuter av olika slag för att få hjälp att komma vidare, blockeringar och så. Men vi behöver förstå själva hur jag jobbar med min utveckling i det dagliga. Och då är det ju med allting som att hitta balansen i hemmet, till exempel hitta balans mellan vila och aktivitet. Skapa ett vackert hem där man kan liksom landa, grunda sig, förståelse och skillnad mellan feminina och maskulina energier. Kunna jobba med kort, eteriska oljor, kristaller. Alltså du vet, allt det som gör att vi hittar en balans. De här sakerna behöver lära en terapeutisk healer ut till sina klienter. Så det är en viktig del. Och sen är det just detta, alltså att våga, alltså allting handlar om berättelser. Ditt liv, det du berättade här, att du var spirituellt nyfiken och sen så stängde du locket på när du var i gymnasiet. Och sen rasade det och sen så fick du öppna igen. Det är en berättelse. Det är en berättelse om dig, eller hur? Och så. Men den rymmer ju också så otroligt mycket mer. Så att när man helas så väljer man liksom att gå in och titta på andra berättelser och stärker upp dem. Så att, och hela det som behövs i de gamla, men liksom att väcka nya berättelser till liv. Så man kan säga att i helande och i allt helande så ska det ju vara så att man ska kunna gå djupt och gå framåt samtidigt. Ja, det är väldigt, alltså det här jag skulle ju kunna prata i 42 timmar
Kör på.
om helande, men för att konkretisera det så handlar terapeutisk healing om att visa vägen till hur man helas.
Och jag tänker att det handlar om, ja, men att skifta perspektiv, att
Det är
sätta
det.
nya ord på och se från olika håll på upplevelser, erfarenheter, känslor, vad
Ja.
det nu än kan vara.
Och när man gör det, alltså att förstå då hur energin fungerar, så att skillnaden då, men om du tänker en traditionell samtalsterapi, det är ju samma sak liksom, men i terapeutisk och energitransformerande healing så handlar det ju om att förstå hur energin fungerar. Hur blockeringarna, energi, och där har du också, precis som du pratar om röda trådar, då har du ju liksom, du vet, om du har den kinesiska medicinen och du har ayurveda och du har ju fasciabehandlingar och alltså du vet, det finns alla möjliga ingångar till att förstå hur energin i kroppen fungerar. De är jätteviktiga för att vi är ett energisystem och vi behöver förstå hur vi fungerar. Och så fokuserar ju då just jag på hur känslorna och erfarenheterna, övertygelserna, det vill säga våra tankar och så, hur de skapar stagnationer i kroppen.
Ja, och där tror jag att det här är ju någonting som är otroligt viktigt Jag känner att det, nu är vi inne på jätteviktiga saker.
Ja.
För när man pratar terapi, jag är ju också, har läst beteendevetenskap med inriktning psykologi, så har också en fil. kand. I psykologi. Men när jag själv drabbades av psykisk ohälsa, jag trodde inte att jag kunde drabbas för det första. För jag kan ju, kan inte
Ja,
skit.
ja, ja.
Men det räckte ju inte med terapi. Eller liksom den,
Nej.
man pratar inom sjukvården och logiskt, ja, jag kan ändra mina tankar, men känslan följde ju inte efter. Min inre energi var ju helt låst. Och det var ju när jag började utforska, ja, men det spirituella, min omgivning, då lossnade det för mig. Då hittade jag ju verktyg som gjorde att jag kunde röra upp de här känslorna, röra om i grytan. Och det, för vissa kanske det räcker med terapi inom sjukvården, men för de flesta av oss, vi är ju mycket mer komplexa än så. Vi är ju mer än bara tankar.
Oh ja, och jag tror alltså att allting handlar om liksom utveckling, och den som du säger, terapi inom sjukvården och så, som har fungerat alldeles utmärkt på vissa plan under väldigt lång tid och sådär, att det är bara det att nu ändrar sig. Alltså vi går in i en ny fas där frekvensen i våra kroppar, frekvenser på jorden höjs, och därmed våra kroppar ska hänga med. Så att vi behöver helt enkelt lära oss om energi. Så att, du vet, och det är så lätt att man säger, ja men det gamla det är dåligt och det är så. Nej men man måste se det i sin kontext. Det var de verktygen vi hade nu. Nu behöver vi ytterligare verktyg. Och det är att vi behöver förstå energi. Vi behöver
Precis.
förstå balans. Vi behöver förstå det feminina energin och den maskulina energin. Vi behöver förstå flöde och vad stagnationer är. Och vad olika upplevelser gör med oss. Och hur vi ändrar dem. Det är liksom där vi är i mänskligheten nu. Det betyder inte att det andra var dåligt.
Nej.
Eller de som tycker om och har blivit hjälpta, att det skulle varit fel. Absolut inte. Utan det här är var vi är nu. Det är den boken som öppnar sig.
Ja. Ja, men, och där tänker jag också, precis som vi har berört, att det handlar ju om varje individ. Det finns ju inte en universallösning, att så
Nej.
här ska vi göra alltid, forever, så blir det
Nej.
bra. Utan vi går igenom olika erfarenheter, det är olika energi, alltså det är olika saker som händer i världen, i livet, och det handlar ju om individnivå. Så det gäller ju att hitta sina verktyg. Jag pratar
Absolut.
ofta om att plocka russinen ur kakan. Jag sitter inte och säger att alla, nu ska ni läsa till feng shui-konsult, för då kommer alla problem i världen lösa sig. Utan plocka russinen ur kakan, dra dig till det som inspirerar dig och som får dig att må bra, för då kommer ju du att hitta dina sätt att skapa balans i livet.
Precis. Och så plockar du lite där och lär dig lite om dig själv där och så lite där och så. Det är inte meningen att vi ska göra en sak, och
Nej.
tiden för man ska säga gurus eller liksom att man ska följa något specifikt som tidigare religioner eller liksom, ja, folk som säger att
Liksom
jag ska vara.
skådningar så.
Ja men precis, det är förbi, utan här är alltså individen är otroligt viktig för att vi ska kunna skapa ett nytt kollektiv. Så att
Absolut.
det är så viktigt att, som du säger, plocka russinen från kakan. Vad passar mig? Vad kan jag spegla mig? Var lär jag mig om min energi? Var skyddar jag min energi? Var kan jag skapa något nytt? Var är mitt hopp någonstans? Var är
Precis.
min integritet? Vilka val kan jag göra för att skapa en bättre värld? Det är liksom hela tiden. Och det jag gör för min del i min soffa med mina russin, det påverkar ju dig. Det påverkar alla. Och samma sätt givetvis då när alla andra gör det också. Och det är det som är så fint tycker jag, att det vi gör för oss själva, det påverkar frekvensen på hela jorden. Så det är väldigt lätt idag med att hitta hoppet. Alltså om man förstår vilka enorm potential vi har och vilka möjligheter vi har att skapa en ny verklighet, så är det lätt att vara hoppfull trots att världen är så otroligt kaotisk, och när man tittar på den så kan man ju bara undra, hur är det ens möjligt? Då måste man inte sätta huvudet i sanden som strutsen, det är inte det jag säger, man måste förstå vad som pågår. Men vi behöver titta åt det hållet där vi tror att det är möjligt att göra det annorlunda. Hoppet.
Absolut, och där tänker jag att för på många sätt idag så vi är så medvetna om hur kaotisk världen är. Alltså vi ser det på nyheterna, vi läser om det dagligen, vi hör om det. För några hundra år sedan, så vi hade ju inte sociala medier, vi hade inte nyheter. Vi nåddes av katastrofer långt efter att de hade hänt. Nu, idag så får vi till oss att det finns inget hopp, världen är på väg att dö. Alltså, då är det extra viktigt att vi faktiskt jobbar för att hålla hoppet uppe. För att vi kan ju inte bara lägga oss platta och dö och vänta på att världen kommer ändå gå under. För vi lever ju faktiskt idag.
Jag håller helt med dig. Och det är liksom det som är min, vad ska man säga, livsgärning, eller det som är viktigast för mig, så är det just alltså att sprida de tankarna och de idéerna som du så fint ger uttryck för här. Vi har förmågan att förändras, och vi kan inte stirra oss blinda på det som säger att det inte går. För då måste man ju tänka sig, ja men vem gagnar det?
Precis.
Ja, jag
Det
vill
är
ju
ju otroligt
välja att göra,
deppigt.
ja men precis, jag vill ju välja att göra saker som gagnar en bättre värld. Alltså ett skönt sätt att leva. Så att en skön verklighet för mig blir en skön verklighet för alla. Och alla mina böcker handlar om detta. Och arvet från Atlantis, och nu som jag skriver Atlantis gåva, och sen så kommer den tredje som jag tror heter Gaia. De handlar allihopa om detta. Så att det du kommer märka i boken, det ska jag inte berätta för mycket, du har inte läst hela. Man får liksom akta sig så man inte avslöjar någonting. För det händer ju jättemycket. Men arvet från Atlantis är ett väldigt stort helande av det maskulina. Så, och för att om du tänker om den liksom, patriarkala era som vi har levt i nu under de här senaste 13 000 åren, som har liksom eskalerat och blivit värre och värre och skapat den här obalansen som drabbar både män, kvinnor och jorden. Liksom. I boken så förstår du ursprunget, hur det här hände, vad som gick fel. Men den visar ju också på ett väldigt starkt helande utav detta, hur vi sen liksom, och ger som sagt hopp om att det går att förändra. Men det som var en så stor förvåning för mig, för att mina människor som jag har runt omkring mig, det är ju till 95% kvinnor. Alltså så är det ju liksom, kvinnorna går ju före till stor del i detta. Men i den här boken så är det, där är fantastiskt fina manliga karaktärer. Och det är ett stort helande om det maskulina. Och det var jag inte alls beredd på när jag skrev den, utan berättelsen har ju liksom levde ju sitt eget liv. Men det var det blev i den boken. Så att det jag hoppas att när man läser den är att de minnena kring som sitter på liksom cellnivå kring hur patriarkatet och de här enögdheten och obalansen har påverkat oss genom liv som man levt, att det finns ett helande som man når när man läser boken. Det är vad jag hoppas på. Bytte jag ämne lite där nu kanske?
Nej, men det är helt fantastiskt. Och jag säger ju alltid det när jag ska ha gäster med också, att jag är alltid öppen för vart samtalet leder oss. Det som behöver komma fram, det kommer fram.
Nej, men jag bara tänker just liksom för den här, alltså att hoppet om att det är möjligt att skapa en förändring, det är för att vi är här för att skapa en förändring. Alla vi som lever och som är på jorden nu vet att denna förändring är möjligt. Sen så är man ju liksom sovande på olika nivåer för att man har inte liksom kommit åt de, aha, ja just det, du vet, insikterna som gör att man öppnar upp och expanderar sitt medvetande och börjar se på livet annorlunda och på sig själv och mänsklighetens potential. Men du vet, när det börjar gå över jorden som en löpeld, då sker ju förändring otroligt snabbt. Men hittills så har det ju varit liksom en liten grupp som har drivit fram det här. Men vi har det, allihopa har vi det.
Ja, men
Möjligt.
och där tänker jag att förr eller senare så hamnar man ju i situationer som för mig när jag drabbades av den sorg och hopplöshet som jag kände. Det var ju en känsla som den vill inte jag leva med. För logiskt, jag älskar att leva. Vad vore alternativet? Det är ju fruktansvärt deppigt kanske. Men så att, och när jag började utforska den här djupare delen av mig själv, av världen, av olika perspektiv man kan se på livet med. Så jag kan inte backa nu.
Nej.
Alltså det är ju som att dras in i ett stort svart hål. Det finns ju oändligt med kunskap, med intressanta perspektiv på allt möjligt. Och det är ju nästan sorgligt att man har spenderat så många år av sitt liv blundandes för det. För att passa in i ett patriarkat eller i en norm som vi lever efter. När man inser att jag måste inte leva på det sättet. Det
Nej.
finns andra sätt att leva på, det finns andra sätt att tro. Alltså, sen vad som är sant och inte, spelar det någon roll? Om det gör mig lycklig att tänka att det finns en ande här, ja, men vad är skadligt med att tänka det då? Om det
Nej.
gör mig lite gladare och lite mer hoppfull så är väl det bara positivt, oavsett om det är ren placebo eller inte. Eller liksom,
Jättefint, jag tycker du uttrycker det hela väldigt, väldigt både vackert och väldigt sant. Och jag skulle säga att det du säger är ju, du pratar ju om tilliten. Tilliten har ju liksom olika nivåer. Och när man har börjat smaka på tilliten och börjat säga så att nej men det finns något mer, jag kan få hjälp, här finns en väg. Och ju fler gånger man liksom utmanar och går liksom ifrån att saker och ting måste ske på ett visst logiskt sätt, utan börjar liksom öppna sig för det, ju fler gånger man upplever det, så desto svårare blir det ju att ta bort det från en.
ja.
Alltså, så uppfattar jag det du sa liksom. Och det är det som är det fina när man fortsätter, för att det går inte att ta bort. Du
Nej.
skulle aldrig kunna säga till mig att det inte finns mer och att det inte är möjligt att lyfta mänsklighet. Alltså, det spelar ingen roll vad
Nej.
du skulle säga eller vad du skulle göra. Det spelar
Finns ingen magi.
ingen roll. Det går inte, för att det är någonting som finns inne i mig, precis som jag uppfattar det, beskriver,
Ja.
det finns inne i det. Och det är det som gör att man söker vidare. Alltså, det här har inte gjorts förut. Så
Nej.
att, du vet, vårt jobb är att fortsätta söka, fortsätta lära oss själva, fortsätta helas, fortsätta leka och fortsätta släppa in så mycket glädje och gemenskap som möjligt. Hjälpa
Ja.
varandra, stötta varandra, se varandra, lyfta varandra. Alltså ju mer sånt vi gör, desto bättre blir ju världen. Sen kan ju folk, får ju folk kalla det vad de vill. Det är lite
Ja,
oväsentligt, tycker jag. Så.
men jag tänker hopp, glädje, kärlek och lekfullhet, det kan väl aldrig vara skadligt liksom. Det
Nej,
finns ju
nej,
inget negativt med det, utan
nej,
det är ju
nej.
bara värme och omtanke.
Ja. Och saken är ju den att har man det här liksom, alltså det som man kan ju säga då liksom, alltså att om man bara fokuserar på att vara glad och liksom att se det ljusa och så, och inte vågar titta på sina skuggsidor, då tippar man ju över, då blir man ju enögd på andra sidan.
Ja.
Så därför är det ju så oerhört viktigt att man förstår helandeprocessen. Så att många blir ju sådär liksom, alltså att ja, oh, när jag är glad och jag är positiv och sånt, ja men då är livet på topp, och sen så blir man deppig och det blir tungt och sånt, och då är det dåligt. Men det blir en feltanke i det, därför att den här glädjetoppen och den här dalen, deppiga dalen, man behöver inte värdera det. Det är samma sak, det är bara i olika uttryck. Och när kroppen signalerar med en tyngd eller med drömmar eller, alltså du vet, att man inte orkar, eller med tryck över huvudet, så är det kroppen som säger, du tjejen eller grabben, hallå, här finns någonting för dig att hela och lära. Jag släpper nu ifrån mig någonting som du kan lära dig av, som du kan helas av. Och då blir ju helt plötsligt den här dalen en guldgruva. Den här skuggsidan av oss, det som man annars så lätt säger att nej men usch, som vill jag inte vara, jag vill vara glad. Så förstår man ju att nej men det är ju här guldet är. Är du med?
Ja, och där tänker jag också att när man har börjat utforska sina skuggsidor och den sidan av sig själv, då blir det ju inte, även om det kan vara skitjobbigt att vara där nere i dalen, så blir det ändå på ett annat sätt.
Man
Alltså,
vet varför man är där.
ja, och att vara medveten om att det kommer komma förr eller senare, så hamnar man i skitdjupa dalar och jättetunga motstånd och liksom perioder av livet som är utmanande på många sätt. Men det är ju också livet och vi kan inte bortse från det utan snarare lära oss att hjälpa oss själva då att hålla näsan över vattenytan under de perioderna eller att bara tillåta sig själv då att acceptera och lägga sig platt under en period för att det är det jag behöver eller vad det nu kan vara.
Och det är därför det är så viktigt att förstå hur en helande process fungerar. För jag kan liksom, alltså, oavsett hur jag mår, oavsett vad det är jag går igenom eller vad yttervärlden speglar sig åt mig, så vet jag alltid vad det är jag processar. Och det kan alltså alla göra. Så att när man har en förståelse för att jaha, det är detta som pågår, då blir det inte lika jobbigt. Då blir det inte ett sådant liksom, mörker och tyngd, utan då är det helt enkelt liksom en tid, en process som man tar sig igenom och vet att när jag helar detta, när jag stannar i detta, när jag vågar se mitt ego eller jag vågar se mitt motstånd, jag vågar se mina rädslor, så helar jag dem. Du möter aldrig någonting och, utan att hela det.
Nej.
Varje gång du besöker någon utav liksom dina chakrans dimensioner och möter dig själv som i ditt självvärde eller din sorg eller din förtvivlan, så helar du det. Inte allt på en gång kanske, men varje gång du är där så helar du. Och
Ja.
det är ju att känna hopp inför framtiden, att förstå. För kroppen har ju nästan alltid samma uttryck. Din ångest, om du får ångest så känns det oftast på samma sätt, eller hur?
Ja,
Då är det ju
precis.
väldigt lätt att tro alltså att men tusan, jag har inte utvecklats, allting är detsamma. Men det är inte sant, det är bara kroppen och nervsystemet som har samma uttryck oavsett vad det är för någonting. Men det du
Ja.
helade innan, det har du helat. Det som är på väg upp nu, det är någonting annat. Och det är att känna hopp och att förstå detta, tycker jag.
Ja. Ja, otroligt fint och så klokt. Jag tänker på nu när vi sitter och pratar om det här med healing och ja, massor med viktiga saker. Du håller ju också utbildningar till andlig coach.
Ja, det gör jag. Överhuvudtaget, liksom, allt mitt arbete så har jag försökt att ge redskap. Så kortleken, mina healingkortlek, den är ju perfekt. Lisiger healingkort heter den. Den är ju perfekt när man jobbar med sig själv för att den är uppbyggd utav hur vi helas, helt enkelt. Ditt magiska jag som är en bok med 13 steg där man kommer djupare in i sin andlighet och liksom lär sig stanna upp, stanna den yttre världen för att kunna börja undersöka sig själv. Den kom 2019 och sen så gjorde jag och Sanne Solé, min kollega, gjorde vi en stor utbildning som heter Andlig coach, som är en 7 månader lång webbutbildning som man kan gå både för sin egen skull, man går den först och främst för sin egen skull för att utvecklas och gå djupare. Men där är också en väldigt fin och grundläggande coachutbildning där man dels blir av den grundläggande inom coach och sen så med specialiserad på att jobba med de andliga frågorna. Och det här är någonting som jag är otroligt stolt över, den utbildningen. Den är så älskad och för det händer så otroligt mycket. Så under de här 7 månaderna så har man verkligen sällskap och har någon att hålla i handen och utvecklas, utvecklas, utvecklas.
Är det löpande kursstarter att man anmäler sig och så får man tillgång till
Ja,
kursen när som
det.
helst, eller?
Nej, inte riktigt. Utan det, ja, svara flera frågor där. Den är uppbyggd så alltså att man får varannan till var tredje vecka så får man ett mail med en länk till en sida med massor med material som är då ett av de här stegen som finns i ditt magiska jag. Och de kommer då som sagt varannan var tredje vecka under de här 7 månaderna. Och vi har tre kursstarter per år.
Ja.
Så nu har vi en den 23 februari och sen så är det en i maj och sen en i september. Och sen har man 3 år på sig, så kommer livet emellan som det ju gör ibland. Så om man inte kan följa vårt tempo så har man alltså 3 år på sig totalt att både göra kursen och att diplomera sig. Och man kan då diplomera sig 2 gånger om året.
Ja.
Och det är verkligen en fantastisk utbildning. Jag är jättestolt över den.
Ja, vad roligt det här. Och jag tänker att jag kommer såklart i avsnittsbeskrivningen sen så kommer det att finnas länkar till din
Ja, vad fint.
fantastiskt fina hemsida. Jag älskar den.
Åh, vad roligt. Tack,
Där kan vi
tack,
prata
tack.
god feng shui på
Ja.
hemsidenivå.
Ja. Ja, det var fint. Det ska jag hälsa min formgivare. Jag har ju, Misan Friberg är ju min formgivare på allt. Det är hon som formar mina böcker och det är hon som har designat hemsidan. Och du vet, så jag ska framföra detta till
Det
henne.
är väldigt vackert. Och även som sagt boken Arvet från Atlantis är också väldigt
Ja,
vacker.
alltså
Det...
är den.
Ja.
Ja, nej, jag älskar den verkligen. Och jobba med henne är en fröjd. För som sagt, där kan du prata om balans i allt som hon gör.
Ja. Gud vad härligt. Och jag tänker, vi har ju pratat mycket om ja, men, att allt hänger ihop, både det yttre och det inre och balansen. Men vad har du för relation till ditt eget hem? Hur skulle du beskriva det?
Jag älskar mitt eget hem. Mitt hem är jätteviktigt för mig. Jag bor ju i Malmö och jag bor i en trea på 90 någonting kvadrat. Och där har jag nu för tiden det största rummet är också mitt arbetsrum. Så ungefär 50 kvadrat av detta är mitt arbetsrum där jag dels sitter och skriver och dels tecknar mina djur till den här djurkortleken. Det har jag inte sagt innan, men jag håller på med en djurkortlek där jag tecknar djur till det. Du som ser mig, du ser det, där sitter jag med det. Och sen så målar jag och sen så packar jag. Alltså, du vet, så jag har ett arbetsrum och där blir väl liksom, ja. I de bästa av dagar så är det väl ganska fin balans i det. Men du vet hur det är med arbets...
Den kreativa processen.
Ja, precis. Och jag är lite hipsig hapsig liksom och sådär. Men sen så har jag ett kök som jag inte är så bra kompis med. Det får jag liksom aldrig riktigt till. Men jag har en jättevacker hall som jag la ner fint arbete på. Målad med fin mineralfärg på väggarna. Stor vacker lampa och en vacker matta. Och några av mina egna stora favoritmålningar. Så det är väldigt sådär skön känsla när man kommer in liksom. Och ibland har jag också då några kristaller och eteriska oljor där som välkomnar och sätter gränser och sådär. Balanserat sovrum i beige och vitt och lite, jag har en speciell blågrön färg som jag är väldigt förtjust i som går igenom. Och sen så har jag då ett vardagsrum också med, ja, min blandning är väl liksom, jag vet inte, jag tycker om vita möbler och jag tycker om när det är lite blandningar mellan olika stilar och så, mycket växter, mycket kristaller och
Det
kristaller.
låter väldigt härligt.
Och kuddar och sådär. Så jag har väl jag har en viss färgskala som jag tycker väldigt mycket om, som går igenom.
Är det den man kan ana bakom dig nu på
Ja, det kan
tavlorna?
man nog göra, du får se. Och de målningar som du ser bakom, som är den här lite beige och rosaaktigt där, det var de som är kopplade till boken. De målade jag när jag skrev boken. Om du säger att det stämmer ju med omslaget på boken. Hemma
Precis.
här har jag lite mer den här beigegråa, ljuslila och vitt och lite beigebrunt. Sådär. Och det har ju skiftats genom åren, men det är de färgerna som jag tycker väldigt mycket om. Pastell mot vitt kan man säga.
Ja, det är väldigt härliga och mycket metallelement.
Ja, det är det väl. Är det det? Jaha, hur är det liksom?
Metallelement är vitt,
Ja.
pasteller och så självklart metallfärger, metaller.
Ja, men såklart att det är. Ja, men precis. Men det är ju då intressant, för jag är ju väldigt mycket, alltså man pratar om det i ayurvediskt och sådär tror jag också, liksom, eller jag är ju väldigt mycket luft. Jag är ju eldtecken egentligen, men jag är ju otroligt mycket uppe i det kreativa,
Och
helt.
metallen hjälper ju till att samla energierna,
Ja, så att och
fokus
egentligen
och
skulle jag kanske behöva mer jordande färger egentligen, men det bryr jag mig inte om, för jag tycker...
Nej, men och där tänker jag att metallen gör ju jobbet där. Att allt det här som du är uppe i luften, att metallen hjälper dig att kanalisera det och samla det så att du får utlopp för det och kan
Superbra. Men du ser, det är det jag menar, rent intuitivt så är det liksom, jag går på de färger som jag känner att jag behöver. Och nu förklarade du så fint. Aha, det är därför jag väljer de här färgerna liksom. Åh, det där
Precis.
tycker jag om. Tack så mycket.
Ja, men det var så lite så. Tack för att du delar med dig.
Ja, men såklart alltså. Men för att svara på frågan, så hemmet är väldigt viktigt. Och när det faller och jag inte liksom, för min kreativitet går alltid först, ja, familjen först, men jag lever ju själv nu, men kreativitet går alltid först och då faller ibland hemmet och jag är ingen naturlig städperson. Redan
Nej.
från jag var 6 år så önskade jag mig en städtant på min önskelista och det kvarstår. Så jag får alltid anstränga mig för att liksom, du vet, sådär. Och det kan jag hålla. Men ibland så kan det ju bli så att energin faller för att man har inte tagit hand om hemmet helt enkelt. Och då menar jag inte att det är smutsigt alls. Ja, det kanske är det nog, men det är inte det jag menar, utan energin faller. Och
Det stagnerar
den
eller
stagnerar, jag precis. Och den är jag känslig för. Så att när jag märker att, ja men shit, jag mår ju inte bra, vad är detta liksom och så. Då tittar jag mig omkring och säger, nej men vänta nu här. Och då tar jag en energirensning i mitt hem. Liksom, du vet, tvättar mattor, tvättar kuddar, vädrar, renar med salvia eller liksom Palo Santo eller någonting. Och tvättar mina kristaller och, alltså du vet, så. Lite nya växter, lite så. Inga större saker. Men, och sen så vips, så är ju energin tillbaka i hemmet igen.
Ja, men och för det var ju det som blev magin för mig, tyckte jag, när jag blev mer medveten om hur jag påverkas, till exempel av en dammsugning. Att den känslan, för det är ju direkt belöning inombords.
Ja, det är det verkligen. Ja, nej, men det är det. Alltså precis, det märks. Det gör otroligt stor skillnad. Och att var sak har sin plats. Och för mig som är lite rörig, eftersom ja, det blir lite hipsi-hapsi för att jag har så mycket för mig. Där måste jag ha, så att var sak ska ha sin plats. Då kan jag ha utrymme för min egen, nu syns ju inte
Kreativa
podden,
processen.
men jag viftar med armarna febrilt här, så ja, precis, den kreativa processen. Ja.
Oh, vad fint. Tusen tack. Jag säger, tyvärr så springer klockan iväg. Jag skulle ju kunna fortsätta prata med dig i flera timmar, så det här får vi göra om, känner jag.
Ja, jättegärna. Det var så roligt och vi har verkligen hoppat från det ena ämnet till det andra. Alltså, så
Ja.
det var fint, fint flöde. Så väldigt, väldigt roligt.
Ja, och jag har en sista fråga som jag vill ställa till dig, och det är om du fick uppfylla en enda önskan just nu, vad skulle det vara för någonting?
Alltså, fred på jorden typ, menar du?
Ja,
Ja.
det kan vara vad som helst, eller nytt nagellack på fredag, eller?
Ja, men det är ju liksom olika nivåer. Men det är klart att det som är allra viktigast för mig är ju att helandet sprids och hoppet sprids och att energifrekvensen liksom får möjlighet att lyftas. Och det är ju det jag verkar för och det är ju det jag lägger min tid på. Men om jag ska önska mig någonting utifrån typ nagellack på fredag så tror jag att jag skulle vilja säga att jag hoppas att det är många som kommer att läsa Arvet från Atlantis och jag hoppas att jag kommer att komma ut lite mer i världen. Jag har varit hemma väldigt länge, skapat, 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 skapat. Så det skulle vara roligt som jag var här hos dig. Jättetrevligt. Ja, jag tänker att livet ger mig nog det som jag behöver.
Det tror jag också. Det
Precis.
tror jag absolut.
Så det var önskningar på lite olika nivåer där.
Men vad fint. Tusen tack för att du delar med dig,
Tack
Leo.
så väldigt mycket.
Tack för alla dina kloka tankar, och
Ja, tack.
världen behöver fler som dig, helt
Åh,
klart.
vad roligt. Tack. Du, får jag säga en sak till om man är intresserad av helande? Jag har jättemånga meditationer på Spotify, gratis, som man kan lyssna på när man vill. Tänkte bara för dina lyssnare ifall det är någon som är intresserad.
Då tänker jag att jag lägger en länk till,
Ja.
för det finns samlat under ditt namn eller någonting på
Ja,
Spotify
precis.
sen.
Det är bara att söka på mitt namn.
Ja.
Och så. Och det är lättillgängligt och gratis. Liksom. Jag försöker alltid att det ska finnas det också. Men jag
Ja.
ville bara säga det också. Jättebra.
Fantastiskt fint. Ja, men som sagt, det är både böcker, kortlekar. Jag ser fram emot djurkortleken också, få se den när den blir färdig.
Jättespännande. Och Arvet från Atlantis kommer ju som ljudbok i vår. Bort mot mars, april någonstans där så kommer den. Men nu finns det ju överallt där böcker säljs.
Ja, fantastiskt. Tack så jättemycket, Li, och gott nytt år till dig.
Tillsammans. Detsamma menar jag. Ja, tillsammans. Gott nytt år tillsammans. Det lät väl fint. Det tar vi.
Det blev väldigt fint ändå.
Ja, det blev jättefin felsägning som blev väldigt fin.
Ja,
Tack, det var jätteroligt att få vara med. Så,
och
yes. Bra.
tack till er som har lyssnat.
Ja, tack så jättemycket.